Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En podcast från Aftonbladet.
Så är det äntligen här. VM-premiären är spelad. Så var imponerad. Hur många straffar kommer det bli? Och hur många kommer missas? Och så kanske viktigast av allt. Hur mår Sverige? Ja, det blir en djupdykning i blågult inför premiären och vi presenterar den troliga startelvan mot Sydafrika. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Nu går det inte säga varmt välkomna, det går bara att säga kallt välkomna till Wellington. Eller vad säger du, Anton? Du sitter här med mössa på inomhus.
Mössa och flis, tror jag. Ja, det är kallt och blåsigt. Går inte att säga annat.
Nej, det är ju också vinter här och vi som sitter runt ett litet runt bord just nu på ett hotellrum i Wellington är jag, Anna Rydén, Anton Johansson och Frida Faglund, mina kollegor på Sportbladet som är. Frida, hur mår du?
Jag mår strålande. Mm. Nej, det gör jag inte riktigt, men man kommer alltid igång när du sätter på en podd, eller en mikrofon rättare sagt. Men nej, jag är väl fortfarande lite påverkad av jetlag. Och det blir ju ofta så på mästerskap, det är väldigt intensivt, det är långa dagar. Det känns som att man gör absolut ingenting, men jag tror att man ändå gör ganska mycket. Bara det att man inte riktigt känner av det, så att jag är väl där någonstans, lite mitt emellan.
Ja, det känns ju också lite det här att man är down under. Allt är lite upp och ner. Jag har inte haft problem med jetlag, men det här, jag fattar inte vilken dag det är. Och tidsskillnaden är ju stökig. Även om det är ganska lätt att räkna ut vissa timmar, så här, hur långt det är till Sverige. När vi spelar in det här nu till exempel så är klockan 22.30 lokaltid på Nya Zeeland. Det innebär alltså 12.30 ungefär i Sverige. Det är jättekonstigt den där känslan att liksom, nu sitter folk och käkar lunch och vi ska snart gå och lägga oss. Nej. Det där vet jag inte om jag kommer förstå innan vi kommer. Men hur går det för dig, Anton? Du är ju den som landade in senast.
Ja, du hade ju 2 timmar där från Australien till Nya Zeeland. Bara det är ju också konstigt.
Nej, jag kämpar med jetlaggen. Det gör jag. Jag har inte sovit. Jag har haft 3 nätter i Sydney. Och jag har sovit totalt 10 timmar där kanske. Jag har haft jättesvårt att ställa om verkligen.
Extra irriterande också att alla svenska spelare som har frågar om det här, att de säger allihopa att nej, men jag har klarat det så bra och inga problem alls. Så sitter man själv där och kan knappt hålla uppe ögonlocken. Men ja, jag får väl glädjas med att de som faktiskt ska utöva någon form av fysiska matcher faktiskt.
Det känns sig slagkraftig.
Ja, jag kanske inte behöver vara så slagkraftig. Det hjälper ju inte Sverige framåt i alla fall.
Nej, vi får väl se det som positivt att åtminstone då blågult verkar må ganska bra när det kommer till jetlag. De hade ju jätteproblem när de var nere i Australien förra hösten. Det var också en väldigt speciell resa, de var nere väldigt kort tid. Alla gick kanske inte heller in 100% för att ställa om där, för att man visste att det är typ en tur- och returresa, vi ska bara spela match. Så att helt annat läge just nu, och vi har ju faktiskt pratat med Fridolina Rolfö och Magdalena Eriksson idag bland annat om det här med sömn och deras ringar som de springer runt med för bland annat att tracka sömnen och se till så att man kommer ner i djupsömn ordentligt. Och, ja, nej, men de verkar sova ganska gott. Men Anton, du var ju nära på att du har varit i Sydney. Du var ju faktiskt på premiärmatchen för Australien. Hur var det?
Stämmer. Det var häftigt, får man säga. Det var 75 600 någonting sånt åskådare där. Och man kände ju lite, jag och Pontus Orre var vår fotograf då. Vi gick runt hela dagen där i Sydney och det var ju rätt mycket folk ändå. Men många irländare också. Det var ju kanske ett ganska bra landslag att möta en sån stor premiär just i Irland som ändå hade fått. De hade ju flera tusen personer där liksom. Och på själva matchen så... Det var ju bra drag. Det var ju kallt där också då. Det blir ju liksom, det går ju från 18 grader på mitt på dagen till 5 grader på kvällen, men det var liksom varm och bra stämning och en jäkligt häftig premiär.
Men gick inte luften lite ur då när startelvan kom och man ser att, men vad fan, Sam Curry är alltså inte med i startelvan. Det visade ju sig sen, hon skrev ju själv om det, vad skadade blir åtminstone den här och nästa match som hon inte spelar.
Ja, det, jag blev förvånad och jag var inte den enda där i pressrummet när det kom. Det var ju, hon hade varit med på presskonferensen dagen innan där, som man alltid har inför matcherna, dagen för match.
Pokerface.
Exakt, hon och förbundskapten Tony Gustafsson då. Och båda två visste ju tydligen att hon inte skulle spela. Men det var inget som framgick. De sa ingenting, man såg det inte på henne alls, inte när hon gick heller. Så de mörkade ju väldigt bra. Och, men sen kom det där, var 75 minuter före matchstart, att ingen Sam Kerr vare sig mot Irland eller Nigeria i nästa match.
Ja, alltid tillåtet i krig, kärlek och på presskonferenser inför VM-matcher. Just det här att de faktiskt sitter och ljuger där uppe. Men ja, det är klart, alltså, man vill kanske inte ge bort att den största stjärna saknas. För att det är klart att det hade påverkat Irlands matchplan på något vis.
Tony Gustafsson sa väl att han visste att hon inte skulle spela, men han visste inte hur illa skadan var och därför ville han inte säga något, så det var hans ursäkt.
Också en ursäkt. Ja. Bortförklaringar kan man också vara bra på, men Frida, det är inte bara Australien som mörkar. Nu är det inte så att Sverige ser ut att ha några jättestora skador, men du, det är inte mycket vi får veta där om skadeläget när spelare kliver av, och inte idag klev Linda Sembrant av till exempel, men vad är det med henne?
Ja, säg det, de fintar ju bort oss hela tiden. Och någonstans tror jag också att nu är det ju inte Peter Gerhardsson som, han är väl inte involverad i just det här, men han gillar ju också att finta bort oss ständigt. Därför ser jag extra mycket fram emot presskonferensen här under morgondagen när han ska, ja, han tycker om att sätta grillor i huvudet på oss och ja, nästan så här lämna en liten gåta mitt i presskonferensen som vi sitter och tänker på hela kvällen och natten sen. I alla fall, jag brukar det bli så för. Men nej, Linda Sembrant vet vi inte riktigt hur illa ställt det är med henne. Men det är oroväckande att man både har haft ja, skadeproblematik på henne. Amanda Ilestedt har ju haft problem med sitt lår. Och sen så har vi ju givetvis då Fridolina Rolfö som erkände att hon har väldigt ont i sitt knä. Och det har man väl förstått. Jag tror inte hon hade pratat så öppet om det annars som hon har gjort nu under de senaste veckorna. Men det är väl klart att det är oroväckande med tanke på att hon är ju vår största stjärna egentligen. Om man tänker att Kosovare Slani var väl vår bästa spelare förra sommaren, men med tanke på att Fridolina Rolfö, att hon avgjorde Champions League-finalen, och hon är ju någonstans den där spelaren som man på något sätt hoppas också ska. Alltså, genombrott är ju totalt fel ord, men det blev ju inte helt rätt för henne förra sommaren, eller hon hittade inte rätt riktigt, och det var mycket snack om huruvida man inte använde henne på rätt sätt, så att man har suttit och väntat lite på att vi äntligen ska få se henne fullt ut i landslaget, så att det är ju trist då att hon inte har haft de mest optimala förutsättningarna här.
Nej, i Champions League så spelade hon ju semifinalen. Sen spelade hon ju ingenting i ligan där, missade ett gäng matcher innan hon faktiskt klev in och spelade Champions League-finalen och avgjorde den på grund av sitt knä. Så vi får väl se hur det är med henne, och diskussionerna lite i fjol handlade ju också om att hon används annorlunda i klubblaget kontra landslaget. Men jag menar, sätta ner henne som vänsterback i ett svenskt landslag, det är ju inget alternativ. Och de har själva varit inne på också att vänsterback i svenska landslaget är inte samma sak som positionen och rollen hon har i Barcelona. Hon kliver ju också in nu lite med en annan pondus än vad hon gjorde i fjol. Det märks väldigt tydligt att hon är den stora stjärnan. Man såg bara när hon skulle gå och signera autografer till ett gäng inbjudna barn, för de är ju också på skärmoffensiven nu, för det kommer ju inte så mycket svenska supportrar ner hit. Resan att göra är väldigt lång, den är dyr. Det kommer inte vara så mycket blågula fans, så att då passade man ju också på när FIFA bjöd in lite kids till träningen att försöka charma så många som möjligt där för att få lite stöd på läktarna när det väl är dags för premiär mot Sydafrika. Och där tycker jag också det är tydligt hur Fridolina bara kliver in och tar över hela det. Det är hon som leder hela laget fram dit, det är hon som går först, det är hon som pratar glatt med alla, är supertrevlig, superproffs emot alla barnen där. Det känns som att hon verkligen har ett självförtroende, men frågan är hur knät håller.
Men jag tycker också att det märks av på ganska många av de här spelarna. För att känslan inför, jag vet inte om ni håller med mig, men känslan inför EM förra sommaren var att jag tyckte inte att de kändes riktigt så självsäkra som de hade gett sken av. Det här med att de släppte How to Beat Sweden, den här långa guiden över hur man eventuellt kan slå dem. Och det var ju på något sätt som att de aldrig riktigt levde upp till den här kaxigheten. Men att de nu känner sig lite mer, ja men kanske lite lugnare. De har gått igenom mycket mer i livet generellt. Jag menar Stina Blackstenius som på något sätt har accepterat nu att hon är en storstjärna i Arsenal. Jag tycker att det märks på henne också. Liksom det märks på Fridolina att hon också har blivit ett år äldre. Och Nathalie Björn har blivit ett år äldre. Och
varför ändå blir man aldrig ett år yngre?
Ja, men det är väl skönt kanske. Man skulle ju inte vilja vara 25 igen. Nej. Direkt. Men jag tycker som sagt att det finns en mognad. Mm. Och då att man har Aslani och ja, Caroline Seger för den delen också, som också har gått igenom en tuff period. Och hon har väl också växt på många sätt, även fast hon är, redan är 38 år. Så att på så vis tycker jag det känns bra. Alltså det känns som att läget är ganska stabilt ändå, trots de här skadeproblematiken som ändå finns.
Ja, de känns ju väldigt lugna när de kommer in så här nu. För nu har vi ju haft spelarmingel, som de kallade, två gånger här, där det kommer flera spelare som ska kliva in och sätta sig. Det blir en ganska märklig setting när de kommer till den delen där vi är som skrivande journalister, där det står ett litet bord med en stol och sen så står det stolar uppradade i en halvmåne. Det är lite som att de ska sätta sig i heta stolen. Och förra året så känns det som att de hade skruvat lite mer på sig när de satt sig ner i den där stolen, medan det är många som skämtar på vägen dit, skämtar på vägen därifrån. Det är
de har vant sig vid kaoset också. De vet att vi ställer frågor om 50-11 olika ämnen. Och det är bara, de bara sätter sig där och stålsätter sig för vilka frågor som kommer komma. Det är så det känns.
Mm. Idag fick ju TT till och med in frågor om film som filmrecensenter. Så att ja, de har svarat på det. Och jag har frågat alla om tröjnummer, så att de undrar väl om jag är dum i huvudet också. Men nej, det känns som att det är mycket lugnare i den svenska truppen. Och också om vi bara ska koppla tillbaka till det där vi pratade om med skadorna. Det känns ju faktiskt som att det inte är så farligt just nu. Visst, vi är oroliga för Fridolina Rolfös knä. Men, och Linda Sembrand som har klivit av. Men annars har ju faktiskt resten kört på nu. Även Caroline Seger har tränat enligt våra uppgifter fullt ut. Även liksom de senaste träningarna. Varit med hela passen. Det känns lite lugnare, eller?
Ja, det gör det. Och jag är väl egentligen lugnast, eller jag tycker att det är skönast, rättare sagt, att Aslani är på så himla bra humör och att hon ser ut att, ja, att i stort sett vara helt skadefri och inte ha några bekymmer alls. För att, som sagt, så viktig som hon var förra sommaren, jag tror inte alla jag tror många har glömt bort det också, hur pass bra hon var. Jag tyckte att hon borde ha blivit uttagen i mästerskapets elva dessutom. Alltså jag tyckte att hon låg på den nivån, och det behöver Sverige verkligen på något sätt att hon är i bra form. För att ja, vi har inte den bästa startelvan på pappret, men vi har ju de här spelarna som kan göra skillnad, och det är viktigt att de kliver fram och gör det också.
Ja, hon blir ju där navet på något sätt mellan försvar och anfall och omställningar, och hon kan ju vara lite till vänster, centralt, höger, den där fria rollen liksom, som hon är rätt avlägsen på det svenska laget.
Ja, hon älskar ju också att löpa, hitta ytor och vara en liten jävel ute på planen. Det hatar hon inte heller.
Ja, hon jobbar hårt. Alltså, hon täcker så mycket, så stora ytor. Och det är inte konstigt att Gerhardsson, att han alltid står och berömmer henne efter alla matcher. För att, jag tror också med en sån spelare som Aslani, för att hon har anklagats för att vara individualist mycket och kanske vara väldigt osvensk i sitt sätt att vara på. Det gick ju inte hem hos Pia Sundhage bland annat på hennes tid. Men jag tycker verkligen att Gerhardsson, han har ju förstått sig på Aslani, och han har förstått hur man ska få ut maximalt av henne också. Och så länge hon får ha den rollen och skina, då tror jag inte att hon har några problem med att lägga ner det jobbet också. Man ser det att hon bryr sig väldigt mycket, men att hon också är väldigt nöjd med den rollen hon faktiskt har i det här laget nu. Så att nej, det blir spännande att se här på söndag. Men förhoppningsvis så har hon väl inga problem längre, trots att hon hade det under våren.
Mm.
Hon hade ju stora problem under våren med en muskelskada som var ihärdigare än vad hon hade hoppats. Men hon var ju själv ganska lugn. Jag träffade henne i slutet på maj och var nere i Milano. Och då kändes hon väldigt lugn i att nej, men fotbollen och det där, det sitter ju i. Det handlar bara om att jag ska komma tillbaka till plan, på planen. Och det känns som att hon är där nu. Men tror vi också att det är hon som står med kaptensbinden eller på söndag. För att Caroline Seger är ju med i truppen. Hon är med som spelare och man räknar med att hon ska kunna göra minuter förhoppningsvis redan mot Sydafrika enligt Peter Gerhardsson. Och den, enligt vad vi vet så har ju stegringsplanen som hon har haft fungerat. Så att hon lär väl vara redo, men hon själv sa ju också tydligt att för första gången kommer jag säga det, jag är ingen 90-minuters spelare till den här matchen, när hon själv hade presskonferens. Så att hon lär ju inte starta, därför inte har kaptensbindeln. Blir det Kosovare Aslani?
Ja, jag tror det blir Kosovare.
Ja, det blir det väl. Det står väl mellan henne och Magda och Nathalie Björn. Det är ju egentligen tre som man tänker på omgående. Men det är ett gott tecken också på att det finns många ledare i det svenska laget. Men ja, Kosse ligger väl närmast till hans.
Vi kanske vet svaret också när ni lyssnar på det här. För det hålls presskonferens då inför matchen under en natt. Den svensk tid där både Kosovare Aslani och Magdalena Eriksson kommer att delta tillsammans med Peter Gerhardsson. Men om vi ska snacka lite svensk startelva då innan vi pratar om hur VM har börjat för de lagen som vi har sett. Vad tror ni? Om vi börjar bakifrån, det är väl kanske det största frågetecknet egentligen, där man känner att vad kommer ske där? Vem kommer stå? Kommer Peter Gerhardsson ha en uttalad första målvakt? Vad tror ni, Anton?
Alltså han måste ändå skaffa sig en första målvakt tycker jag. Liksom det är att hålla på och rotera ett mästerskap, det går inte. Men sen det är jättesvårt att veta vem. Jag tror att det blir Falk. Men jag hoppas lite på att det blir Mesovic.
Varför hoppas du på henne?
Alltid tyckt att hon är rätt Men jag har alltid tyckt att hon är bra och sen tycker jag att hon är skön också. Liksom en rolig personlighet och om man ska tänka själviskt journalistiskt sett så är hon ganska kul att intervjua. Och,
jag tycker egentligen att båda två har väldigt roliga personligheter. Men jag håller med, jag tycker också att Mosevic är en fantastisk människa.
Ja, det har folk också, det säger inget.
Men jag skulle bli förvånad om det inte är Falk som står. Just eftersom att jag tycker väl att Mosevic, de gångerna hon har fått chansen i landslaget, så har det nästan alltid hänt någonting. Och det kan ju bero på otur också givetvis, men jag tror kanske att det är därför som Gerhardsson har spelat henne rätt mycket nu också, för att på något sätt ge henne chansen. Men jag tror inte att han kommer ha ändrat sig, och det har alltid känts som att han har favoriserat Falk lite mer. Så att just därför tror jag också på Jennifer Falk.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jag tror också det. Och jag gjorde ju lite bort mig när jag pratade med henne i veckan. Och tänkte lite fel när jag sa att...
du tänkte fel?
Ja, jag tänkte fel. Med att hon skulle vara mästerskapsdebutant, för det är hon ju inte. Det är ju hon av de två som har fått stå i ett mästerskap tidigare. Fått göra en OS-match. Det är ju också en av signalerna som tyder lite på att det är ditåt Peter Gerhardsson har gått den senaste tiden. Även då när Hedvig var inne. När man väl inte lät henne stå, så var det Jennifer Falk som fick chansen i de där matcherna som betydde något. Sen har han ju växlat lite fram och tillbaka. Och Zecira Mosevic har ju kanske fått stå fler matcher det senaste året. Men då ska vi också komma ihåg att Jennifer Falk tackat nej till landslagssamlingar det senaste året. Med tanke på att hon blev mamma och därav missade två samlingar under hösten. Där Zecira då fick stå ett gäng matcher. Så jag tror väl också att det lutar åt Jennifer Falk. Men backlinjen då, för vi har ju ingen högerback, så är det ju. Hanna Glas inte med på grund av sin korsbandsskada. Även tråkiga besked för Hanna Lundqvist såklart, som inte har fått lämna det här mästerskapet än, men går runt med en stor som plaststövel. Skadade sig i den där träningslandskampen mot Filippinerna. Så att,
men vi har ett plåster.
Vi har ett plåster. Ett plåster på alla Peter Gerhardssons sår. Och visst lär hon få plåstra högerkanten i premiären. Precis som hon gjorde i sin VM-debut mot USA. Jag pratade såklart om Nathalie Björn.
Ja, det är allt tyder på det. Sett till vad man har sett på träningar. Så att det blev väl hon till höger. Jag hade väl en tanke om att Amanda Ilestedt eventuellt skulle kunna spela höger och back. Och såg väl framför mig egentligen startelvan mot Portugal i EM förra sommaren. Men nu med tanke på hur det sett ut med skador och sådär, så tror jag nog att Nathalie Björn startar till så. Höger.
Mm. För du hade ju sett henne på det centrala mittfältet annars. Att
precis.
Ilestedt då ut, och så hade man mittbacksparet med Sembrant Eriksson. Och nu är det ju då frågetecken kring Sembrant, så vi sätter väl mittbacksparet då. Då är det ju två mittbackar vi har kvar. Det blir enkelt att sätta ihop. Ilestedt, Eriksson.
Skönt.
Ja, inte så krångligt. Vi lär väl ha Jan Andersson ute till vänster. Allt annat skulle
plocka. Äntligen. Jag menar, det var ju det vi föll på förra sommaren. Just att Jonna hade så stora problem med covid och hej och hå. Så att henne behöver vi verkligen.
Och mittfältet då? Vad blir det? Caroline Seger kommer ju inte starta, det tror vi väl inte.
Nej, det tror jag absolut inte.
Och Angeldal Aslani är ju där. Och då är den kvar.
Jag lägger min röst på Elin Rubensson. Jag tror att det är hon som kommer få täcka upp i den där positionen. Jag tycker hon gjorde det väldigt, väldigt bra i höstas när hon klev in i den där Seger-rollen. Om vi nu ska kalla den det, hennes numera förra tränare, Robert Vilahamn, tyckte ju att den inte ska kallas en segerroll längre. Han tycker att Elin är som gjord för den. Och hon har ju faktiskt fått chansen en hel del i den positionen i Häcken. Innan då Julie Blackstad försvann. Hon har fått spela upp till höger och lite sådär. Men ja, nej, jag tror att Rubensson kommer att axla den rollen tillsammans med Angeldal.
Ja, och sen har man ju Hanna Bennison på något sätt också på bänken. Vi såg ju vad som hände när hon kastades in mot Schweiz, är det så man säger det?
Så säger man det.
För alltid skit för mitt uttal på det.
Ja, nej, men nu satte du det.
Ja, tack. Äntligen, efter 30 år i livet. Nej, precis. Men jag tror väl inte att Hanna Bennison startar, utan jag tror som det är att det är Rubensson.
Ja.
Du är med på den? Ja, bra.
Gud, vad vi kommer överens.
Ja, herregud. Ska vi ha det så här hela mästerskapet? Alla är överens hela tiden. Ja. Så. Vi får väl se, låt det gå några veckor så kanske det börjar gnissla här också. Men framåt då, är vi lika överens där? Stina Blackstenius är väl en av våra mest givna, har inga större problem än där handledsfrakturen hon ådrog sig i sista matchen med Arsenal. Gjorde ju också ett hattrick i den här stängda träningslandskampen, åtminstone är det vad de säger. Vi vet ju inte, för vi har inte sett matchen själva, men rapporterna är det. De andra två som gjorde mål, Fridolina Rolfö och Johanna Rytting-Kaneryd,
kommer start.
Det är den trion som startar där framme.
Ja, det känns som det. Och jag tycker att det är häftigt. Vi pratade ju med Johanna Rytting-Kaneryd idag. Och det var ju mycket snack om henne förra sommaren. Hon klev in i landslaget. Det var inte så länge sedan hon blev petad från OS, eller hur? Så att jag tänker rätt nu, rent. Det är så många mästerskap. Men hon kommer in då och gör det bra. Men man känner ändå att hon är ganska opolerad. Och sen så går hon till Chelsea och får väl inte kritik för det, men det är många som undrar, ja, men kommer hon få speltid i ett lag som Chelsea? Men man ser verkligen hur den flytten har gjort henne gott, hur hon har utvecklats. Och det var som hon själv sa, det är ganska fascinerande också, för jag vet att vi pratade om henne för några dagar sedan och hon använde ordagrant om orden som hon sa, att hon har blivit mycket mer effektiv, att hon ja, inte tar en touch för mycket. Det var exakt det man såg förra sommaren och tänkte, kan hon bara skala bort det så kommer hon vara hur bra som helst. Så att nu hoppas man, jag verkligen att man får se det också in action här, att ja, alltså hur mycket hon har utvecklats i den fantastiska miljön som Chelsea erbjuder.
Och då har vi alltså en svensk startelva där i premiärmatchen mot Sydafrika. Men vad tror ni om matchen då? Vad kommer vi få se? Blir det 100-0 till Sverige som
det
är hemma?
Nej, jag tror det blir klassisk premiärmatch. Sverige kommer vinna, det tror jag. Men det kommer nog inte se jättebra ut. tror jag. Det var magkänslan. Det brukar vara så i en första match. Kanske inte... blir 2-0 liksom, men det kommer inte vara bländande.
Man ska inte underskatta Sydafrika heller. Man fick sig en läxa också här när man såg Nya Zeeland mot Norge, för att det var inte på något sätt att jag trodde att Norge, de var fullständigt bedrövliga förra sommaren. De var inte bra när de mötte Sverige tidigare i år, trots att Sverige slarvade enormt mycket, lyckas vinna ändå. Jag menar, det indikerar ju att det är någonting som inte står helt rätt till. Det är ett gäng individualister som är riktigt bra, men sen har de stora problem rent taktiskt, tycker jag. Och just det här med att de saknar kanske försvarare som är på av absoluta världsklass. Men jag tycker ändå att jag hade underskattat Nya Zeeland, så mycket kan jag säga. Att jag trodde ändå att Norge skulle fixa det. Jag trodde att de skulle ta sig ur gruppen lätt. Men man ser det att de här lagen som var fullständigt bedrövliga för ett par år sedan, de har helt plötsligt blivit mycket, mycket bättre. Och samma sak gäller ju Sydafrika. Så att nej, vi ska nog inte underskatta dem. Och jag tror väl att Sverige inte heller underskattar Sydafrika, och särskilt inte efter att ha sett Norge kollapsa på det sättet som de gjorde mot Nya Zeeland.
Så det blir inte 100-0 till Sverige?
Nej, det tror jag inte. Men jag hoppas att de gör en gedigen insats. Det är allt jag begär egentligen, för att ett mästerskap är ju så. Du ska inte pika i första matchen. Det är helt okej om du inte gör det. Men man måste på något sätt visa någon sorts stabilitet och tålamod. Och Australien gjorde det mot Irland, så jag hoppas att Sverige gör detsamma.
Och vi får väl se om de lyckas med det. Det har ju pratat så mycket om snabbheten i Sydafrika, att det är det man får se upp med. Och lite också det här med att det kommer slås en hel del långa bollar rätt upp, som då försvaret får se upp med.
Och det är man ju orolig för att det har inte sett bra ut i Sverige. Om vi nu tar matchen mot Norge, vad var det de gjorde fel där? Jo, det var att de var helt osynkade. När, om vi säger Nathalie Björn då, när hon tryckte upp, då föll inte närmsta mittback, det var väl Linda Sembrant om jag inte minns helt fel, då föll inte hon ner. Och det var samma sak på andra kanten också, när Jonna Andersson tryckte upp, då föll inte Magdalena Eriksson ner, då tryckte hon också upp. Helt i osynk. Så det är jag lite nervös över, att de ska åka på något slarvigt baklängesmål och så får man jaga direkt. För att den sisten vill man inte få sätta sig i.
Nej, det vill man inte. Och de var ju faktiskt inne på att de fick en del test på just det i matchen mot Filippinerna här. Men att Filippinerna också ska, där ska man ha känt av lite att de faktiskt väger lite lättare en del av de här nya nationerna, för det får vi säga också. Det här är ju ett VM med 32 lag. Det är 8 VM-debuterande lag, bland annat Filippinerna då, som kliver in i det här. Men än så länge har vi ju inte sett de där resultaten där det verkligen har runnit iväg. Det var väl då Spanien som hade en liten sekvens idag där.
Det kändes, och det kunde ha blivit.
Det kändes som att det
50-0.
Kunde bli. Ja. Men det blev 3-0 till slut, va? Den slutade väl så. Vad säger ni om, vad har liksom imponerat på er mest så här långt i det här mästerskapet? Tystnaden, inget har imponerat.
Ja, nej, men jag säger väl Nya Zeeland då. Ja. Och om jag nu redan har pratat om Nya Zeeland, så kan jag väl ta lite om Irland också, som ju är en av VM-debutanterna. Och de har ju en del, de har ju Katie McCabe bland annat, som är lagkamrat med Blackstenius och Hurtig och Ilestedt numera också. Och hon är ju som hon är ju riktig, och möta henne på planen, det är ju, man drar ju benen åt sig så att säga, med all säkerhet. Men det Irland också förstår är ju att de har inte jättemycket, så att här gäller det att de är aggressiva och tar för sig på det sättet. Och deras träningsmatch bakom stängda dörrar mot Colombia, den fick ju avbrytas för att den var för aggressiv. Och man kan ju förstå det när man såg matchen mot Australien också, att det är inga fingrar emellan där när de smäller på. Men jag kan på något sätt beundra det lite grann också, att de kommer med sin matchplan. Och den var inte dum, den höll nästan hela vägen. Det krävdes ändå en straff för att Australien skulle få med sig 3 poäng. Så jag tror att de är ganska optimistiska inför fortsättningen.
Ja, jag var imponerad av Irland. Jag tänkte på dem också. Alltså, som du sa, det var en straff som gjorde att de förlorade med 1-0. Och de förtjänade 1-1, tyckte jag, när jag såg matchen.
Den nicken där mot slutet. Aha. Var ju...
Så var det någon frisparkslags över i slutet också. Men de tryckte ju på där 15-20 sista minuterna. Då var det ju i princip spel mot ett mål nästan. Och de spelade ju väldigt... Du pratar om Kate McCabe, det är ju, hon delar ut x antal blåmärken liksom till...
Alltså, kan ni tänka dig vad fysiologerna har fått jobba idag? Hon spårade Australien och Irland i och för sig. För jag tyckte de tog ju fram Australiens sämsta sidor också till slut. För att ja, det blev verkligen en tuff batalj.
Mm, det blev då. Vi har förmodligen fler sådana att se fram emot. Vi har ett Spanien då också idag som... ju går in och gör det de ska, och siffrorna var ju helt otroliga i antal chanser för Spanien versus stackars Costa Rica. Lite så känner man ju när det här Spanien kliver in.
Fruktansvärt självmål man släpper in där också.
Så. Att börja så.
Ah, exakt.
Vad hade de, 46 målchanser?
Ja, mot en för Costa Rica.
Mm, stackarna. Men de hade tydligen väldigt bra stöd på läktarna, bättre än Spanien. Och det, så var det faktiskt under här VM i Qatar också, att det var ändå en gedigen samling åskådare, och de mötte ju Spanien i gruppspelet där också, så att man kände lite att hoppas de inte får se en till 0-7 förlust eller vad det blev. Så nu blev det ju bara 0-3, så att ja, det är lite bättre i alla fall.
Mm, lite bättre där, men hur många straffar kommer vi få se det här mästerskapet av? Straff i varje match hittills?
Ja, minst en då i varje match. Hur många gruppspelsmatcher är det?
Ja, fyra gånger. Ja, nej gud, det är alldeles speciellt.
Hur många ska vi se missa straffarna?
Ja. Det blir ju också en liten fråga här.
Sinclair missade en straff.
Mm.
Bland annat. Och en straffmiss i Nya Zeeland också.
Ja, och Spanien.
Mm. Spanien. Ja, just det, Spanien som har precis satt och såg. Den har man redan,
ja, just det.
Har man redan glömt bort.
Det är också så här, det är två notoriska målskyttar där, Jenny Hermoso och Christine Sinclair, som båda går in och bränner.
Fantastiskt snygg straff av Steph Catley dock.
Mm.
I Australien. Det var ju, och faktiskt Sam Kerr, man kan ju tro att hon har ett jättebra straffarsikt, men det har hon inte. Så att det kanske inte var helt fel ändå att det var Catley som fick kliva fram.
Vad tror ni om Sverige? Får en straff då? Sitter den? Och vem slår den?
Ja, vem brukar slå straffan? Det är helt
tydligt. Ja, jag kände också
är
det.
Är det Kosse?
Det kändes spontant som att det brukar vara Kosse, eller?
Det känns som att det var jättelänge sedan vi såg dem
lägga
en straff.
Ja, de första, tyvärr är det ju också så här, när man tänker på Sverige och straffar, så är det första som kommer upp i huvudet den där förbannade OS-finalen, för det är det som är tydligast straffminnet med. Så här, där lägger ju Kosse den första straffen.
Precis.
Av dem, men ja.
Men där gjorde de misstaget att de bytte ut alla spelare, men de bytte ut väldigt många spelare, för det var en sån lång match. Så till slut hade vi inte så många spelare på planen som faktiskt är vana vid att lägga straffar. Så ett sånt scenario undviker man ju gärna. Men ja, det blir väl Kosse då. Eller det är väl hon som är första straffläggare kanske.
Och då sitter den.
Då sitter den. Ja, vi får väl se. Det är ju på söndag då, klockan 07 svensk tid, som den matchen spelas. Hur taggade ni på att Sverige ska få kliva in i det här mästerskapet då?
Jag är riktigt taggad.
Kommer du sova något innan det?
Jag hoppas det. Jag är jättetrött nu.
Jag var inte säker på det. Alltså.
Direkt efter det här ska jag gå och lägga mig. Ja. Vända tillbaka dagen.
Mm. Ja, nej, men det är väl skönt. Det blir ju så... Det blir så många dagar innan, många dagar av förberedelser. Man vill på något sätt att du bara ska dra igång, så att man har någonting att skriva om. Typ. Lite så det känns. Så att, nej. Vi får väl se, man får hoppas att det inte blir någon sån här... någon match som vi vill glömma för alltid. Som när herrarna mötte Trinidad Tobago 2006. Alltså den typen av matcher vill vi inte ha. Vi vill ha något, hoppas någonting kul händer.
Jag vill inte ha en öppningsmatch likt det som då var min VM-debut för 8 år sedan heller, när Sverige mötte Nigeria och det blev 3-3 och alla hade kramp och de hade druckit. Nej, inget sånt heller. Ja.
Nej.
Visst, det hände en hel del runt den, men...
Det var lite roligare 2019 i Frankrike när de mötte Chile.
Vad du älskade det vädret som var då.
Det var åska, de fick avbryta matchen mitt i. Det var också lite spännande.
Regn.
Ja, vi får se, det kanske är någonting som blåser sönder här på arenan på söndag.
För det är inte omöjligt.
Nej, blåsten här är enorm. Alltså.
Mm. Men det var ju en kul match. På tal om det då, om vi ska avrunda det här avsnittet. Tror ni att, för i den matchen så kastades ju Madeleine Janogy in och fick sitt genombrott, slog igen, blev ett namn som folk fick upp ögonen för när hon gjorde mål mot Chile. Finns det någon som kan få ett sånt genombrott i den svenska truppen igår?
Men jag tycker ju lite grann att visst, Angeldal har varit med ett tag nu. Men jag tycker på något sätt att det här är hennes chans och att timing är väldigt bra för henne att på något sätt göra ordentligt avtryck. Och ja, men jag vet inte, det låter så klyschigt, men att ja, men vinna svenska folkets hjärta. För att hon besitter en enorm kapacitet. Hon kan slå de här passningarna som... Det är som att vissa mittfältare bara har det där. Att de kan se passningar som ingen annan ser, och hon är en av dem. Så jag hoppas verkligen att hon tar för sig nu. Och att hon har högt självförtroende när hon kliver in här. För att det borde hon ha. Men jag har känt lite grann att hon inte har haft det. Men det är klart, hon har haft en tuff period i Man City också emellanåt. Och kanske inte fått så mycket speltid. Men ja, som sagt, nu känns det ju som att hon ändå har fått en del speltid. Så att förhoppningsvis så kan hon på något sätt visa upp sig.
Och jag kan ju säga, som har fått träffa henne en del, jag vet inte ens hur länge jag varit här än. Det känns som att jag bor på Nya Zeeland i princip nu efter att ha varit här ett tag. Men fått prata en del med Angeldal, och det känns verkligen som att ja, men självförtroendet finns där. Hon känner sig väldigt avslappnad i det här som många andra. Och också så här, jag har ju också hetsat om Cornhole VM som de håller på att spela vid sidan om här. Och det är ju Filip Angeldal inte ens med den här gången, för att hon och Nathalie Björn är för bra, säger hon själv på den raka frågan. De vill lämna över stafettpinnen, de vann senast. Så att hon känner sig ganska chill. Och men det känns som att hon är väldigt mycket mer avslappnad och kan ta allt. Det är lite av en annan Filip Angeldal.
Och jag kommer ihåg när hon gjorde sin debut också i Algarve. Jag kommer inte ihåg året. Alltså man har ju varit där alldeles för många gånger egentligen. Men hon gjorde sin debut, och jag minns efteråt att hon var så oerhört nervös när hon skulle prata med oss journalister. Jag menar, idag är ju det en helt annan människa. Hon har ju verkligen växt till sig, så att säga. Så skönt att höra att hon börjar bli lite kaxig.
Ser du att det skulle kunna finnas något genombrott i den här truppen?
Ingen supertydligt. Alltså, Angeldal är ett bra namn. Hon är ju redan nu en av de absolut viktigaste spelarna för Sverige. Men hon är ju inget household name riktigt. Sen kanske hon inte är... Alltså, ja, i och för sig, hon kan ju smälla till den. Hon har ju ett bra skott. Skulle hon liksom hitta rätt framåt, gör lite mål, eller gör lite mål om mittfältet, de kommer att göra ett mål kanske. Men
vad gjorde hon mot Portugal? Gjorde hon ett eller två?
Två, va? Eller?
Var det inte två mål?
Jag tror det.
Ja, så att två.
Okej, två då. Tre. Tre, generösa. Nej, men det är ett bra namn. Alltså, om man ser till de potentiella startspelarna, så är det ju hon som jag tror. Eventuellt om Johanna Rytting-Kaneryd skulle göra några liksom supermatcher här i början.
Hon är ju också härligt kaxig. Ja. Alltså kaxig på ett bra
sätt. Hon har ju sån spelstil också. Alltså hon är ju lite flashy.
Publikfriande. Liksom.
Ja.
Ja, det är två. Jag slänger in då ett tredje namn i det här, och då säger jag Jennifer Falk. Om hon blir första målvakt, kliver in, tar den positionen och spikar igen där. Hon har ändå hållit 13 nollor under våren i damallsvenskan. Nu har ju våren i damallsvenskan varit extremt lång. De har hunnit spela 17 omgångar, men 13 av dem att kunna ha Jennifer Falk hållit nollan. Det var väl något år sedan här, då var hon uppe på 14 nollor på hela säsongen. Har gjort det bra i Häcken, kommer in här, känns lugn och trygg i situationen. Och det skulle inte förvåna mig om vi ser henne lämna Hisingen efter ett sånt här mästerskap. Flyga iväg, testa vingarna utomlands. Så att, jag tror att hon kan få ett genombrott om det är hon som får chansen. För det är ändå en öppen position just nu. Så att, vi får väl se. Det är mitt namn jag slänger in det här.
Det enda som krävs är en viktig straffräddning i slutskedet av en slutspelsmatch. Så har man som målvakt fått sitt genombrott.
Ja, det är där man saknar Hedvig på något sätt. För var det någonting Hedvig var bra på, så var det att rädda straffar. Jag hade gärna haft henne på bänken bara för att kunna slänga in henne inför en straffläggning. Men ja, så är det.
Så är det, hon är inte med här.
Hon är med hos oss
istället. Hon är med hos oss, ni kan läsa henne på Sportbladet i panelen där vi kommer svara på frågor lite titt som tätt om det här mästerskapet. Det kommer vi göra i podden också, så har ni något ni vill att vi ska prata om, är det bara att höra av i det här kommer ju bli som så att det kommer komma avsnitt lite hipp som happ, titt som tätt under det här mästerskapet när vi har saker att prata om. Det kommer att vara jag, Frida och Anton. Och så kommer det ibland vara jag, Saga och Per. För er som har varit med och lyssnat hela säsongen känner ju till dem. Oroa er inte, de kommer också finnas med. Men det kommer bli härligt att sitta och prata med det här gänget också. För Frida, du är inte petad.
Ja, vad skönt. Jag kan kanske äntligen sova.
Sova gott.
Ja, sova gott.
Nästa gång ni har den här trion i alla fall. Det kommer bli när vi ska debriefa Sveriges premiär. Vi får se då om du blev 100-0-0-0 eller någonting däremellan. Kanske rent av en förlust. Nej, så tråkigt ska vi inte vara. Så kan vi inte tänka. Vi hoppas på det bästa. Och premiär för Sverige alltså på söndag. Hörrni, nu ska ni få gå och lägga er. Känns det bra?
Det känns riktigt
jättebra.
Ja. Tack för att ni var med här. Och framförallt tusen tack till dig som har.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Lyssna.